Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Känner hjärtligt välkomna till Big Six avsnitt 147, stämmer det?
Det stämmer. Jag är 99% säker på.
Det känns som att det var det förra veckan.
Det stämmer inte! Fuck! 149 är det.
Hjärtligt välkomna till Big Six podcast på denna speciella dag. Jag säger det för andra gången eftersom att vi drog igång den här podden för en liten stund sedan och kom på att Sabri Smick var avstängd.
Ja, det kanske borde vara också.
Jag tänkte säga det, kanske många hade bara varit nöjda över det.
Ja, efter en cupfinalseger och en seger igår i FA-cupen så ja, det är kanske inte många som vill höra mig.
Nej, men det är ju, vi satt och pratade lite om att det var skottårsdag idag. Mm. Att det är en speciell dag på många sätt. Du var rädd att din sambo skulle fria till dig, för tydligen är det ju så att det är ju enda dagen på året om man vill vara väldigt gammaldags. Konservativ och gammaldags, så är det ju då den här dagen som kvinnan får fria till mannen. Men och då, för jag tänkte ju mer då ett perspektiv, vad händer, liksom, vad gör vi nästa gång det är skottår? Finns vi? Finns jorden? Finns Premier League? Finns det en superliga? Finns våra lag? Vad händer liksom? Mm. Och då frågade jag er, vad tror ni? Jag kan ju inte be er svara om allt då, men hur går det för Chelsea? För,
ja,
hur går det för Liverpool?
Det är
hur går
väldigt, det för
City?
Det är en million dollar question, vad Chelsea är om 4 år.
Det är ju svårt att svara rätt, ja, så är det ju. Men om du...
Realistiskt så...
Ni har ju i alla fall samma trupp, för alla har ju kontrakt längre än till nästa skottår.
Så är det, alla har blivit, så då alla är väl 24-25 om 4 år då, eftersom alla är typ 20-21 just nu liksom. Och då får man väl hoppas att med den erfarenheten att vi också blir ett bättre lag. Sen lärde vi inte sluta värvas heller, om man känner Todd Bowley rätt. Och sen kommer vi väl ha 4-10 tränare ungefär under den sessionen också. Så att det kan se precis likadant ut, bara med några nya tränarna som kommit till gott. Cupfinal mot Liverpool kommer väl om 2 år igen, där vi förlorar antingen i förlängning eller på straffar. Så om allt ska återupprepa sig.
Mm. Och Sabri, jag vet, du kommer ju bara svara på frågan. Vi har ju laget klart redan, för det är de som spelar nu.
Ja, och där vill du säga att de kommer spela i League One. Det är nog närmare att något av era två lag kommer spela i League One än de här spelarna. Va? Vilken otrolig framtid. Nej, men alltså det, så här, det ser ju onekligen ljust ut. Jag tror ju absolut inte Liverpool kommer vara någon annanstans än fortfarande vara topplag. Sen kommer det väl kanske skifta lite med, ja, som vanligt, vilka som vinner och sådär. Men alltså, de här unga spelarna som kommer in, de gör ju faktiskt otroligt bra. Sen kommer inte alla bli något. Det vet man ju. Sen kommer inte alla få speltid när ordinarie spelare kommer tillbaka. Men jag tycker att man ser... Alltså så här, mycket kan ju vara... På grund av Klopp också. För att det är ju så otroligt viktigt för tränare att ha en glad trupp. Alltså det tyckte jag var lite skillnad. Jag vet inte hur du känner med cupfinalen där. Men typ att spelare 14 och 15 i en trupp också ska känna sig viktiga. Delaktiga. Alltså de betyder något. Nu är ju Klopp inne på gubbe 20-25.
Jag tänkte att det är väl lätt för dem att vara gubbet 14 och 15 när du är en 16-årig snubbe som... spelar med P18 till vardags. Det är väl, ja, glad
men
då.
Nu är ju typ gubbe 14-15. Alltså då pratar vi liksom Matip, Tsimikas, Harvey Elliott. Alltså du vet, Gravenberg. Det där är ju spelare som inte, du vet, de är inga startspelare. Och det vet de om. Men jag tycker Klopp alltid har varit bra på det. Till exempel skillnaden typ när Chelsea byter in Chaloba där. Alltså han ser så ointresserad ut. Ser omotiverad ut. Och du hoppar liksom in i en cupfinal.
Mm.
Alltså, fick du samma känsla?
Ja, men just det, med hans case. Han gjorde ju sitt första inhopp för säsongen mot City borta. Och skulle stänga den matchen. Sen gjorde han sitt andra inhopp mot Liverpool. Och sen första starten igår. Så han har ju varit i en frysbox hela säsongen egentligen. Så
det var, Trevor.
Ja, så det var ju väldigt alltså så här, han kan man förstå om någon. Kanske, att han kanske inte känner att han har något att spela för just nu.
Men det är just det så här att du, som du säger så här, han har varit i frysboxen. Känslan är att Klopp inte lägger många spelare i just typ det facket.
Men har ni lite tunnare trupp med? Alltså vi har ju typ, om alla är friska så har vi 25 stjärnspelare. Om man kollar till efternamnen liksom. Ni, era gubbe 17-23 är de här Comas och Dance och de som har kommit upp nu liksom.
Men, alltså, men sen är det ju också viktigt att ta chansen när man får den.
Ja.
Och det tycker jag ändå att de har visat.
Och jag tror också Klopp, som alltså det har man ju lärt känna, att han är en sån person som han ger dem sin stora kram innan de går ut, och sen så känns det som de släpper allt och bara kör för honom. Till skillnad mot våra byten vi gjorde i matchen, när Nkunku kommer in och ser helt liksom ointresserad ut, som du sa om Chaloba där med. Alltså han gjorde inte mycket väsen av sig liksom. Mudryk vet jag inte liksom vad de höll på med. Så det var ju där vi tappade matchen, eftersom vi skulle ha ut under första 90.
Jag tror ju att sånt är ju typ otroligt viktigt. Och det kan ju vara typ storstjärnor också. Tar vi typ Rashford till exempel. Alltså så här, hade det varit en annan tränare just nu i Manchester United, då tror jag att vi hade fått se en helt annan Rashford. Alltså jag tror så här att Rashford bara, han ogillar ju Ten Hag.
Men sen flög jag i förra säsongen under honom.
Jag vet, men alltså, känslan är väl att, min känsla är att något verkligen har skärt sig där.
Mm.
Mellan de två. Och hans beteende kan se ut som att han ibland är respektlös mot hela klubben. Att han inte gillar typ, jag är helt övertygad om att Rashford älskar Manchester United över allt annat. Det är verkligen hans klubb. Men de är fortfarande människor. Och så är det några i klubben som man känner sig, att man ogillar, att man kommer på fel kant med, man känner sig illa behandlad, att det finns en respektlöshet däremellan, då kan det bli så att man, som du var inne på, när jag vaknar på morgonen, jag vaknar inte för att kämpa för Ten Hag, utan jag vill inte se han, jag vill inte prata med han. Och då kan det bli så där, då kan det se fel ut när man drar och festar. Alltså jag tror inte att han vill vara så respektlös mot hela klubben. Jag tror att det finns vissa individer som han bara ogillar.
Mm.
Och där är Klopp lite tvärtom i känslan.
Mm. Men på tal om det Victor inleder här med, vad vi ser våra klubbar om 4 år. Hur rädd är du för att Liverpool hamnar i det som United gjorde efter Sir Alex? Att man liksom tappar styrning på klubben, och för att han... Nu var ju han där mer än dubbelt så länge vad Klopp har varit. Liksom har byggt upp något helt annat. Men det är ju ändå, han lämnar ju efter sig något väldigt svårt att ta över. Med allt vad det innebär. Och sen så nästa tränare kommer in med en jäkla press på sig. Liksom. Och sen så letar ni i samma läge efter sportchef just nu. Och ni vill ha tillbaka han Michael Edwards, som verkar vara svår att få tillbaka. Så att man vet ju aldrig. Alltså, man har ju sett andra...
Liknande. Rätt ner i den stenen.
Ja. Men, så njut sista månaderna med Klopp nu.
Alltså Fergusons sista jobb i United. Han gör ju också ett otroligt jobb med faktiskt en trupp som inte är kanske den bästa. Alltså han lämnar ju inte.
Nej.
Alltså det känns som Klopp kommer lämna lite mer färdigt koncept till tränaren efter. Det är många unga spelare. Det är ett par rutinerade spelare. Alla de här, alltså alla 16, 17, 18, 19-åringar har fått känna på det. Nej men, vadå?
Ja.
det är bara min känsla. Mm. Och
frågan är hur länge han har vetat att han ska lämna. Liksom, om han redan visste det i sommarens transferfönster och tänkte att nej, men jag tar ett omtag här nu med lite yngre värvningar som ni har gjort. För att sätta in dem, och sen så nästa sommar så har de 1 år på nacken, och då kan nästa tränare komma. Alltså att han tänker så långsiktigt och så är han så mån om Liverpools framtid.
Det tror inte jag enda tränare är. Nej. Alltså inte, där går ändå
gränsen.
De tänker på vinna. Han köpte Van Persie, ville vinna sista 20 titel, och sen så sa han hej då. Och sen så...
Van Persie var den enda värvningen under åren då, när David Gill var vd. och han var, jag tror det var från 2005 eller någonting, eller det var, ja, men runt 10 år under hans tid i klubben. Det var enda gången, det kanske var till och med enda gången under hela Sir Alex era, de köpte en spelare som var äldre än 28 eller 29 år. Jag tror Van Persie var 29 när han kom. Så det sa ju ganska mycket så här, vi måste bara, jag vill bara vinna den sista titeln nu och jag vill sluta på topp. Och det hör man ju prata om så många gånger, att Uniteds trupp var ju inte den bästa för någon att ta över. Det var ju ett mirakel att man vann ligan med Tom Cleverley och Anderson. Men det tycker jag var lite intressant. Jag lyssnade, eller jag tror jag nämnde det förra veckan, men när Mourinho var med i Rio Ferdinands podd. Men då satt de och pratade om, då sa Ferdinand att hade du tagit över United efter Sir Alex hade vi vunnit ligan igen. Och det var så här, det hade ni inte alls.
Han hade typ, han hade också krämat ur de sista dropparna av de sista dropparna typ. Och sen hade det ändå blivit kaos efter det, tror jag.
Alltså
han
ja,
hade, jag tror inte han hade byggt upp något nytt. Liksom, jag tror inte det hade gått. Han är inte sån tränare.
Nej men alltså fan, ersätta Sir Alex, det är klart att det är skitsvårt. Man får väl ha, alltså, det är respekt.
Men känner du någon rädsla inför
Nej, men alltså, jag kan känna så här. På vissa plan kommer det vara, helt omöjligt att ersätta Klopp. Med tanke på liksom det sättet som, alltså, som, att så här, som vi har pratat om i andra poddar. Det är så här att Klopp, man brukar säga en spelare är inte hela klubben. Men Klopp känns ju som hela klubben. Han känns ju som hjärtat av klubben. Och det kommer ju vara emotionellt väldigt svårt att liksom så här, ersätta. Men av de kandidater som finns så tror jag liksom att Xabi Alonso är en som man snabbast kan ta till sitt hjärta i alla fall. Jag kommer ju ha otroligt svårt för typ en De Zerbi. Alltså du vet så här, alltså då, det kommer bli på ett emotionellt plan en rubbning i hjärnan av att se honom stå där istället för typ en Klopp. Xabi Alonso vet vi ju alla liksom, han har ju lirat i Liverpool, man har den känslan med honom. Men jag tycker ändå att nu när man har haft ett halvår officiellt, som du sa, Klopp kanske har meddelat det här inofficiellt ännu tidigare, så bör man inte misslyckas. Man bör verkligen ha kunnat gjort sitt jobb för att rekrytera rätt man. Och det behöver inte betyda att man ska vinna första året, utan det ska vara bra över lång tid. Det ska vara en som kan sitta på den där posten, som kan utveckla laget till det han vill. Så det är vad jag förväntar mig. Det är så långt måste man ha kommit i processen. Så, och då förhoppningsvis så blir det inte kanske en United efter Sir Alex.
Nej.
Det borde inte bli det.
Vet ni vad 29 februari har för expected year?
Nej.
Jo, kom igen nu.
Jag fattar inte ens frågan.
Nej, jag vill inte göra bort med mitt svar här. Men nej, det var så här.
Ja, men så här då.
4,01 eller 3,99, så här märkligt. Eller, nej, men tänker jag fel då?
Om du tänker så här då, 28 februari eller 1 januari eller 5 juli eller vilken dag som helst har ju expected year 1,0.
Ja, just det. Ja.
För den kommer ju vara.
Just det. Så det 0,4 eller 6.
Nej,
0,0. Nej, jag fattar inte.
Jo, men det är vart fjärde år.
4,0. Ja.
Nej. 0,25.
Ja, 0,25. Ja, okej.
Jag tänkte om det var för där. Jag är så dålig på just skott då, men det är alltid var fjärde år.
Ja, ja.
Jag tänkte för att jag bara för mig att det är så här,
Och Ferran Torres fyller år idag. Ja. Han har ju tyvärr ingenting med Premier League att göra längre, men det är ändå lite speciellt.
Otrolig värvning av
sex år än.
Ja, men de sålde honom dyrt tillbaks. Det är bara så, jag tror typ de gjorde kanske till och med plus på honom.
Så de är bara inte.
Sak samma, men ni pratade lite kort om cupfinalen, det vi behöver inte landa i den så mycket, men jag tänker mig bara att man ska kunna ta upp lite diskussion. Vad tycker ni, alltså det kändes ju ändå som när det är en final och när det ligger cupen, så då blir det ju alltid det här att det är klart att man vill vinna den, och vinner man den så det är en titel, och annars är det så här, skitsamma, det är bara, den är så onödig för kalendern. Men och man, det kändes ju verkligen, alltså matchen var ju kul att kolla på, det hände ju otroligt mycket även fast det inte blev så mycket mål. Och det kändes ju verkligen som att de på planen och lagen, det kändes som en stor final på något vis. Det var ju verkligen, ja men på det sättet, en kamp. Men vad är er uppfattning? Borde man bara skrota den här turneringen?
Alltså den är inte rolig fram till finalen. är det ju inte. Eftersom det sker mot FA-cupen, där är väl även semifinalerna på Wembley. Och det byggs upp till någonting annat. Den har väl lite, den är ju mer historisk och så. Så att man skiter ju i om man åker ut fram till semin typ. Är man från semi så vill man gå till final, man vill vinna den. Jag har ju velat vinna den mer i år på grund av det. Jag alltid tjatat om att det fanns en väg till Europa som nu brast sist på mållinjen. Men jag tror, håller man på klubbar utanför Big Six så är det nog mer rolig och viktig under, alltså i början av säsongen, för att då vill du ju nog gå vidare längre i den och du tar den mer på allvar.
Men sen å andra sidan, jag läste att det är 11:e året nu som ett lag inom från Big Six som vinner den här cupen.
Ja.
Så man tar väl ändå på något sätt på allvar.
Det tror jag verkligen, alltså alla vill ju komma till Wembley, men sen är det ju som Kalle är inne på, alltså tyngden eller betydelsen av själva titeln är ju av den lägre eller lägsta graden. Men jag tror att många Liverpool-supportrar kände att just den här titeln, alltså sättet man tog sig an matchen, liksom debutanterna, till att det eventuellt kunde vara Klopps sista final i Liverpool och till att det är kapten Van Dijk som avgör i förlängningen, så tror jag liksom betydelsen av den här titeln väger väldigt tungt, alltså känslomässigt, än liksom själva betydelsen av graden av turneringen som är liksom, alltså det är FA-cupen och Premier League och Champions League och du vet så, de titlarna väger ju mer. Men jag kände bara det själv, att det var det tryck på supporterknappar, alltså känslor som man inte riktigt där upplever. Alltså det var ju någonting annat. Det var ju inte Salah och gubbarna som gjorde det, utan det var ju verkligen ynglingarna som gjorde det. Och sen, det är all respekt till Chelsea, alltså de gör en otroligt bra match. Och det är alltid sorgligt att när det är så pass bra finaler att det blir en tung förlust. Alltså det kanske hade varit skönare att förlora med 4-0. Alltså,
på ett sätt, ja.
Den här matchen var ju så otrolig. Men det speglar väl lagens säsong, känner jag. Att det verkligen är stolpe in för Liverpool och det är stolpe ut för Chelsea. Och det visar sig också i den här finalen. Så jag lider ju självklart med Chelsea, för att de får ju mycket skit på Coutinho och får mycket skit. Men alltså, vad ska han göra? Ska han flytta på stolpen?
Alltså,
det går ju inte. Men som Liverpool-supporter tror jag att tala för många att det är, den var, alltså, så jävla larvigt. Det låter så jävla Liverpool att säga speciellt. Men den blir extra speciell.
Det är ju alltså Premier League, eller ligacupen i England. Eller att man i England har två utslagsturneringar. Det är ju den enda av de fem stora ligorna i Europa som har det. Frankrike skrotade ju sin variant till 2019. Och just också ett sätt till liksom hur man... Det var ju, man tog ju bort omspel 96 i ligacupen. Den har ju funnits sedan 61. Och jag tror det var 2001 så tog man också bort dubbelmöten i första och andra omgångarna var det. Och nu då 2019 eller några år sedan, så då tog man ju bort förlängning och straffar.
Så att vi närmar oss.
Och nu snackar man om att man, det håller på att diskutera. Jag tror det var officiellt att de här dubbelmötena i semifinalen skulle försvinna, men nu är det fortfarande inte riktigt. Jag tror det håller på att debatteras kring det där. Så på så vis känns det ju bara som, där tycker jag det tar ju bort lite med. Liksom man bara ska reducera, men ändå ha kvar det.
Ja.
Ja, men det är ju för att de spelar så otroligt mycket matcher och schemat, och man måste flytta, och så märker man, men det är ju de stora lagen som går vidare, och så spelar de ett reservbetonat lag i första matchen, men då blir det ju ett omspel och så krockar det med, alltså du vet. Jag vet inte. Låt de lägre divisionerna starta med en straff då, som det är lite i Stockholms cup här.
Ja, men det vore kul med någonting kul för att spicea till det. Eller typ så här att lagen som spelar Europa inte med i ligacupen.
Ja.
Men då kanske man, då landar man ju det här istället. Ja, så vinner något lag en titel. Men det är ju ingen titel, för de andra var ju, de bästa lagen var ju inte med. Och så blir det bara larvigt. Ja.
Men att hålla på. Alla liksom League One, League Two eller vad det är. De får en straff mot Championship och Premier League-lagen. Så de får börja matchen med en straff. Det hade ju varit något. Alltså det ger ju rätt.
Eller man får ta den när man vill.
Det var så ibland i Stockholmscupen. Ja. Man fick typ två straffar. Bara, vi tar dem 89.
Ja.
Det var ju en sjuk regel. Men...
Ja, men exakt. Men sen är det ju så här, det är ju också eftersom att exempel som jag läste till exempel Wimbledon som ni mötte i andra omgången när de får Chelsea på bortaplan, det är ju, de delar ju ändå intäkterna och där tror de att det är Arsenal i fjol på bortaplan, då är det ju så här ja. Miljonbelopp in i för kassan, så det finns ju såklart en vinning för alla lag. Ja. Men ja, det är ju, det är ändå, jag reagerar ändå på det att jag trodde ändå att de andra ligorna också hade den här typen, men det är faktiskt bara England, vilket är lite märkt.
Men också, man, alltså, det är ju oftast storlagen som klagar på matchandet och spelandet, men alltså, man får väl inte underskatta känslan då för Wimbledon att få åka till Stamford Bridge och spela och ha sina supportrar som får en riktigt skön borta match. Alltså det får man ju ändå ta med sig, det får man ju ge dem tycker jag, för att det är svårt och slå sig in i Premier League. Liksom, det ser liksom lagen nu, Luton, Burnley, Sheffield United, de ligger tredje sist, näst sist och sist. Alltså det är ju inte lätt. Så då, jag tycker ändå att det finns något charmigt med cupen.
Ja, och det räcker inte med FA-cupen då? För det är ju det man alltid pratar om, the magic of the cup. Och det är inte ligacupen det pratas om då, det är FA-cupen.
Magic of the Carabao.
Det ger väl, det ger väl dem en extra chans.
Så. Jag hade inte heller gråtit om den försvann.
Nej. Jag tycker man kan skicka den. Ja, men det har ju spelats fotboll i dagarna också. Tog ni del av West Hams slakt mot Brentford? Eller var det en slakt?
Ja, West Ham mått mätt. Ja. De är väl lika slarviga bakåt som de är farliga framåt. De har väl knappt hållit en nolla i år, känns det som. Men Bowen har ju vaknat till igen och det var väl lite liksom, Moyes har väl varit ryktenas man här de senaste månaderna, för att de har inte vunnit, det var den första vinsten i på 2024 tror jag.
Ja, det kanske var så pass, ja.
Så att han behövde väl mest av någon, så får väl ge en liten bonus till Bowen denna veckan här, för att han står ju för ett otroligt snyggt hattrick också. Så att de behöver det, samtidigt som det var tungt för Brentford nu med Evertons vad var de? 4 poäng de fick tillbaka.
6 va?
6. Ja. Så de har ju gått om Brentford nu i tabellen, så de är helt plötsligt nere liksom, och där poängen betyder som mest.
Och alltså Ivan Tonys intåg i Brentford har ju varit kul att följa liksom. Han gör ju mål och sådär, men det känns som att du pratar dåligt försvar. Alltså Brentfords försvar är ju så jävla uselt alltså. Det är 4 mot Liverpool, det är 4 här. Det är väl 17 insläppta på senaste 8. Och man har väl bara vunnit, jag tror Ivan Tony har vunnit 2 av de matcherna. Jag tror han har spelat 8 eller 10 matcher. Så är det ser mörkt ut för Brentford. Och det är ändå ett lag som man, eller så här, mörkt och mörkt. Men ja, de ligger ju på 16:e plats. Alltså, okej, nu åkte ju Luton på en riktig smäll här mot City senast. Så det är väl svårt att se dem där i botten, men... ja, nej, lika stabilt lag som de har varit tidigare är de ju inte. Och det tycker jag främst är försvarsspelet, för den där anfallslinjen är ju, den är ju kul att följa. Kanske saknar Pontus Jansson.
Verkligen, det verkar som det.
Är Jared Bowen den bästa spelaren i Premier League utanför Big Six-lagen?
Ja, jag satt och fnulade på det igår här, men det känns inte som han räcker till riktigt, eftersom både Aston Villa och Newcastle ingår i det. De bland de klubbarna också. Och jag vet att Sabri har en favorit i Aston Villa.
Ja, jag har ju... Nej, men Ollie Watkins. Tycker jag inte... Alltså, jag tycker att han... Man inte ens bara prata alltså, utanför topp 6-klubbarna. Jag tycker att Ollie Watkins är och snuddar på en player of
världsklass.
The year. Ja, just det. Världsklass. Han är där. Jag petar Kane nu till sommaren. Nej men alltså i min bok så är han ju i alla fall, om inte högaktuell, så i alla fall aktuell till priset Player of the Year. Alltså han hade 21 pinnar förra året, han är 24 nu. Och då är det ändå så här, jag tror att ni kommer hålla med mig, han är otroligt osjälvisk. Alltså för att vara en nio, om man jämför liksom med andra nio där ute. Alltså han är otroligt osjälvisk, därför han har så jävla mycket assist istället för att liksom målkolumnen är mycket högre. Han har väldigt mycket assist. Sen, han tar inga straffar, så man liksom ska spä på att han ska ta straffarna. Jag tror att Aston Villa har fått 4 eller 5 i år. Och jag tror, alltså, han bär ju Aston Villa. Även om liksom, du kan inte bära ett lag, alltså, du kan inte vara så bra om du inte har en bra omgivning, vilket han har. Men beroende på liksom hur Salas och Haalands och eventuellt Sakas säsong går här på slutet och vart Aston Villa hamnar i tabellen. Alltså ni måste ju hålla med om att det bör ju pratas om Ollie Watkins som en av ligans bästa spelare det här året.
Mm, han ska väl vara med där uppe, absolut. Mm. Jag tycker också Douglas Luiz ska nämnas i det laget. Som också är, alltså, fan vad han är bra på att dyka upp i boxen och göra mål. Alltså den här tvåvägsmittfältaren, den gamla klassiska som är bra i båda riktningar. Otroligt fina passningar med. Han har någon yttersida för några veckor sedan till Watkins. Det är väl mot Sheffield
borta.
När han bara, när de slaktar i första halvlek.
Känns som typ att han har spelat i Aston Villa i 10 år.
Ja, men fan vad bra han är alltså. Han kommer nog också, alltså han kommer gå till något storlag i sommar och det kommer också kosta dem väldigt dyrt. Det har ju snackats om miljarden redan liksom. Men det är väl också standardpris för
miljarden. Det är ju Piggelin nu
för tiden. Ja, exakt. Det är ju standardpris. Men så han vill jag nämna. Sen vet jag inte vad man ska placera in Alexander Isak här.
Nej, det är bara, han hade inte varit med på den här listan om, det inte, om han var skotte. Då hade du inte tagit upp honom i diskussion. Det tror jag inte.
Han, alltså när han är som bäst så är han ju
Isak är en otrolig spelare. Potentialen är ju extremt stor.
Det har man sett länge nu då.
Problemet alltså är ju det här, det är skadorna. Mm. Hela tiden, det häckar honom hela tiden. Och det måste liksom få ett stopp. Det måste bli mer kontinuerligt. Och det vill vi alla se liksom. En Isak som spelar mer kontinuerligt. Med potentialen. Då är han ju, det angår ju att räkna som av de bästa spelarna i Premier League. Mm. Så är det ju.
Watkins leder ju assistligan som anfaller.
Ja, han gör det.
Delar med två andra. Trippier och en väldigt bortglömd gubbe utanför topp 6 också. Pascal Gross står på 10 assist.
Ah, Grossen, Grosshandlaren.
Lite haltande Brighton.
Men alltså Trippier, du ser ju, det är en kille som tar fasta situationer, hörnor, frisparkar.
Det är Gross med,
för sig. Det är Gross. Det jag menar med alltså, att han är en nia, alltså när man ser det, han är så otroligt osjälvisk i många situationer där jag tycker så här, fan du borde skjuta, du borde avsluta, men så det, alltså, det är ju en bra egenskap, men det säger ändå någonting om honom att jag tror att han hade haft gjort ännu mer mål. Och så skulle man byta ut hälften av assisten mot mål. Men då verkligen pratar vi om honom som säger, ej shit, han kan ju vinna skytteligor och så vidare. Mm. Han är ju, jämfört då med Haaland och Salah och sådär, så är han inte lika självisk.
Jag menar, varför tar mig så fall inte upp Antonio Langara? Han har gjort fler poäng än Isak.
Mm.
Och spelar ett lag som nästan ligger under strecket.
Alltså det där, 5+.
7.
Det där har jag tänkt på. Jag tycker liksom att den här flytten till Nottingham har ju varit jävligt nyttig för Elanga. De spelar ett litet så här omställningsspel.
Och då är han inte så var ordinarie eller så.
Nej.
Men alltså de matcherna jag sett han liksom så nej, men det spelet passar ju. Han är ju otroligt bra i det här omställningsspelet. Och typ man har kollat många av de här elvorna som alla experter ska ta ut för svenska landslaget. Det är ingen som är med i Elanga. Alltså så här. Och nej, kanske flyttar in Kulusevski, alltså så här, ska vi inte göra plats för alla våra stjärnor, men han är inte med i det är som så här, som att han ändå är bortglömd på något sätt. Men om Sverige liksom ska spela ett skönt omställningsspel, fan att ha Isak, Elanga, Kulusevski på planen samtidigt med en Gyökeres framme, alltså det är jobbigt att försvara mot, eller?
Mm.
Alltså ja, jag tycker att Elanga borde få lite mer chaur.
Verkligen, det känns bra. Hade inte han slog mig nu, bara hade inte han passat väldigt bra in i Newcastles trupp. Och hur de spelar med hög press och när de inte pressar är och kontra dem blixtsnabbt liksom, likt en Anthony Gordon roll som också är liksom den som tar bollen från den ena planen till den andra genom att bara springa förbi sina motståndare. Där alltså, är hur bra som
ett problem de har haft, det är ju så här, vem ska spela ut till höger när Almiron inte spelar? Alltså de har ju ingen tydlig ersättare.
Nej, exakt. Men det sättet att spela hade han ju kunnat passa till Manchester United också egentligen. Han hade lika bra kunnat vara. Han hade ju haft kvar Langa än att spela Anthony.
Ja, det förstår jag.
Vi kan ju spela igår igen Anthony.
Ja.
Några minuter i alla fall, han blev utbytt sen. Men.
Den är här nu. Come Ons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. +18, regler och villkor gäller.
Pedro Neto är min favorit. Mm. Alltså, han är typ min favorit i hela Premier League.
Ja, men inte som min bäst va? Utan bara som favorit eller?
Ja, men nästan.
Ja, han är grym.
Han är så jävla bra.
Han hade sån lekstuga mot Chelsea här.
Köp honom.
Ja, han är otrolig.
Ja, jag vill ha honom i mitt lag. Genom nummer 7.
Pep-spelare. Ja. Alltså, verkligen.
Ja. Va?
Mm. Kudos.
Ja, vad står han på?
Typ många.
7-8 assist efter lika många matcher innan han gick sönder i höstas. Sen har han precis kommit tillbaks.
Har gjort några till. Han är precis bakom på 9 assist.
Pedro Neto säger du.
Ja, det här remember the name. Det är väl lite väl att säga remember the name. Alla vet vem det är. Men alltså, jag skulle vilja se honom i mitt lag i alla fall. Men okej, igår då? Ska vi ta vid vid junior... barndagislaget som vann mot Southampton.
Nej, men ja, jag började, det var det som var nice att Chelsea började 20:30. Det kunde man se en halvtimme.
Se skiten först.
Och det första som händer eller jag vet inte vad.
Ja, vad var det som hände?
Jag vet inte vad TV-produktionen gjorde, för man såg ju bara, man såg ett målfirande. Man såg ju inte
fatta vad som hände.
Jag bara vad det var ju ingen spark. Ja. Jag bara och så var det mål. Man bara såg att elitspelaren.
Är det Disasic som ska beskyllas allt på det här? Eller kan jag se att du har någon...
Nej, alltså, jag tycker inte han borde få bollen. Han är tokpressad och rygg. Liksom, får en passning mitt på sig.
Det är så likt... Jag minns, jag tror det var typ mot Brentford i fjol någonting. När De Gea passade ut en boll till Christian Eriksen. Ja. Som gjorde typ lite samma grej.
Verkligen. Men det är också sånt som händer när Robert Sanchez gör comeback också. Det har inte varit ett sånt här fel... Alltså uppspelsfel sen Petrovic Queen.
Men det var...
Och så,
men den där kan man väl ändå
nej, men jag säger bara det är typiskt för att
han står där.
Nej, men han är ännu mer envis med
det var Pochettinos fel.
Med uppspelspassningen han ska alltid dra ner backarna och spela ut och sen så står han ju som, jag säger inte att han ska ta det avslutet, men han gör ju sig så liten han kan också, så att jag hoppas inte de tänker ens tanken att han ska vara första nu när han är tillbaka, för att Petrovic har gjort det jävligt bra
faktiskt
under sin vikarierande tid.
Ja. Nej, men det är Liverpool kom ju med en otroligt skadeskjuten trupp och en riktig reservbetonad startelva. Och så då var det ändå Konaté, McAllister och Luis Diaz på planen. Och Southampton, jag snackade lite med Kalle typ under matchen. Alltså Southampton inledde ju absolut bäst.
Ja, alltså det är verkligen, alltså sett till när man spelar med ett sånt orutinerat lag. Släpper man in... Southampton borde ju gjort 2 mål egentligen i inledningen av den här matchen. Hade man en boll rullat in där, då får man nog en jäkligt annorlunda matchbild alltså.
Nej, det är ju såklart att man får, men, ja.
Så allting, det är verkligen lite där att allt faller väldigt bra på plats.
Ja, det går bra senaste, just nu.
Ja,
men är det så orättvist då? Alltså såhär, är det ju inte tillräckligt bra för mål? För jag vill inte ta bort någonting från Keller, för jag tycker att han också storspelar ju hela matchen. Och det är otroligt, måste vara otroligt skönt för honom att 2 matcher i rad verkligen känna att jag har räddat mitt lag. Han har verkligen gjort sitt jobb. Även om den ena matchen var i final och den här, det är liksom, det är inte ett Southampton som kommer med sitt allra bästa lag heller. De har ju också många ordinarie som startar på bänken. Men sen tycker jag att efter, ja men från mitten på första halvlek så tar ju Liverpool över matchen totalt och liksom de får den här dominansen, då får de det här trycket, då får den här intensiteten som de brukar få med de ordinarie spelarna också. Så 1-0 kommer rättvist tycker jag. Och det är jävla, alltså vilken dröm. Alltså för Luis Comas.
Visste du att han var 25% i grek innan matchen?
Nej, alltså såhär, jag vet inte, det finns ju Liverpool-supportrar där ute som är extremt nördiga, men man gjorde ju en och annan googling igår.
Okej, han är 25% grek alltså.
Ah, men grekisk.
Han är lika mycket grek som den här dagen idag, expected year.
Expected year, ja. Men alltså så här, i sin debut för Liverpool och man gör den på Anfield och man får också göra mål. Alltså en otroligt skön.
Det var lite Mbappé-style ju. Vika in från
dock
vänster.
Gick den, touchar väl en försvarare.
Stänger i första, ja.
Fan vad oskön han måste vara i plugget idag.
Ja, verkligen. På roliga timmen. Här.
Det går ju säkert highlights. Ett par Everton-supportrar i den där skolan också. Så, nej, men sen i andra halvlek så tycker jag att det liksom fortsätter. Alltså, Liverpool tar över, man gör 2 mål i andra halvlek, man vinner komfortabelt. Sen var det ju det här, sen kom ju den, jag tror det fjärde googlingen för kvällen, när 16-åriga Trey Nioane, vet du vem det är?
Jag har ju sett namnet.
Alltså han såg ut som att han kom från BB. Alltså han såg ju så upp. Alltså, jag bara wow, shit. Och man bara, men du vet, man blir så jävla glad. Alltså jag blir nästan tårögd, du vet, när man ser typ Klopp krama om honom. Och du vet så här, du ska få in och göra några minuter här. Otroligt. Vem fan var han? Vem är han? Alltså du vet. Så man gjorde ju ett par googlingar igår. Det gjorde man ju absolut. Men det gör väl bara segern till ännu mer liksom så här. Det var en skön känsla att de löser det med de här ungtupparna. Sen hur länge vi klarar oss utan vissa pjäser.
Men vad är statusen nu då på många av de här?
Soboslaj nära.
För den här matchen kan man ju ändå säga att även fast man hade haft en del spelare tillbaka så hade man nog inte... Nej. Jag tror Klopp hade luftat ganska mycket hur som helst.
Nog. Men... det hade ju alltså varit kanske en här. Gravenberg hade fått starta om han inte hade, du vet, sådana spelare. Absolut. Men Salah ska ju vara jävligt nära en comeback. Runt 75-80% liksom tillbaka. Jag förstår att man absolut inte riskerar i en sån här match. Vi får se till Nottingham borta här i helgen. Om han eventuellt kan få ett par minuter. Soboslaj tränar ju. Så han är väl tillbaka. Nunez. Jota, det är lite oklart. Trent är ju borta. Matip är borta. Så Jota, Nunez vet inte exakt stad. Alisson skulle jag nog säga. Det är några veckor kvar till också. Mot kanske slutet av mars. Där någonstans. Nu gör ju Kelleher det bra också. Så jag tror inte att de verkligen känner att de måste stressa. Jota Nunez svårare om man ska lägga någon procent på hur nära de är, men jag tror absolut att
50-60.
Ja, men jag tror absolut att vi kommer få se Salah och Soboslaj på planen väldigt snart. Och det är viktigt.
Ja. Och det blir ju Manchester United på bortaplan då i kvartsfinalen. Visst blir det kvartsfinal?
Kvartsfinal.
Så heter det, för det var ju femte rundan. Ja. Det är alltid svårt att lära sig det här med fjärde rundan. Vad är fjärde rundan? Vad är femte rundan? Vad det innebär? Så det här var ju åttondelsfinal som spelas.
Ja, fjärde går alltid Premier League-lagen in i. I alla fall de högsta rankade eller någonting sånt.
Ja, men det är ju en jobbig lott. Och jag trodde, eller ja, det är att Manchester United var ju lite sådär. Manchester United-iga igår. Mm. Och när det är en sån här FA Cup-match och det är mitt i veckan. Det ser lite ut som det gör det. Det gör mig inte lika mycket som när det ser ut som det gör mot Fulham i Premier League. Utan det är bara... man blir mer bara så här, fan, bra jävla gjort. Och att man på något sätt löser och vinner den här matchen. För det var ju absolut inte så att man var så värda att vinna på ordinarie tid. Och sen har det ju blivit väldigt omtalat hela målet och hela situationen. Mm. Eftersom att det var ju en väldigt liknande situation sett till det målet som Van Dijk gjorde ju i söndags. Mm. Som då dömdes bort eftersom att ändå stod i en offside-position och screenade bort Colville. Mm. Var det va? Och nu står ju Varane i en liknande position och screenar bort. Jag kommer inte ihåg ens vem det var i Nottingham. Och det är ju... Vi hade en diskussion kring det här i Eurotalk i måndags. Mm. Där Sean Sabetkaro, han sa ju... Eller han var ju väldigt bestörd för det här. För om man nu plötsligt ska börja ta den här typen av beslut. För man har inte sett så många VAR-situationer när man kliver och tagit in på det här sättet. Även fast det blir ju en tolknings... Det blir ju verkligen bara mänskligt hur man tolkar det. Ett annat var det tolkar på ett annat sätt, obviously. Men om man ska börja ta de här nu. Att det här sker hela tiden, men man ser bara inte på det sättet. Att man screenar bort spelare. Så det här kommer ju rita om liksom helt hur spelarna behöver försvara sig och tänka. Och hela den biten. Så på så sätt, bra då att de kanske inte är konsekventa i det. Men man fattar ju att folk rasar på det. Mm. För det är bara några dagar emellan. Sen tycker jag att det som skiljer sig lite med den situationen, sen vet inte jag vad det gör ur en domarregelbok, är ju ändå att bollen när Van Dijk nickar in går ju ändå över ändå och Colville. Alltså han hade ju på något sätt haft en större chans att komma dit och påverka det. I det här fallet står ju Varane och denna Nottingham spelar på bakom bollen. Bollen kommer ju på första stolpen där Casemiro är. Så jag tror aldrig han hade kunnat komma in och påverka. Sen vet inte jag om det har någon betydelse i sak.
Nej, så tänker jag med. Att det är två olika situationer på det sättet. Mm. Att Colville var ju precis framför Van Dijk. Eller skulle varit det. Om inte ändå tog bort han här. Så får han aldrig chansen att vara försvarare för eftersom bollen hamnar på första stolpen och den går bara till Casemiro. Det är en spelare framför. Sen kommer Casemiro. Så jag ser det också som två olika situationer. Men det kommer bli luddigt som du säger om vi ska försöka jämföra allt framöver nu med sådana här screening VAR-grejer.
Vad, alltså, vad var Sean's slutsats? Tyckte han att det var rätt?
Eller? Nej, han tycker det är skit.
Ja, ah. Okej. Okay. Ah. Och jag håller väl med honom.
Mm.
Sen så karma is a bitch. Van Dijk gjorde mål.
Ja, exakt.
Så, men nej, jag tycker det är... Ja, fan, ska vi prata VAR och sådana där jävla beslut? Men alltså, nu påminner du mig också. Jag var jävligt lack när det skedde. Jag kunde liksom... Jag tror jag skrev till typ alla jag kände som kan mer fotboll än mig. Jag bara, kan du gå in och kolla på den här situationen? Är det offside eller inte offside? Sen, jag missade ju typ 10 minuter därefter för att jag bara... När man sitter och skriver i vrede för att man är så jävla förbannad, du vet. Och så går Twitter loggade man in på typ i 2 minuter. Man bara, här går ju folk lösa. Mm. De fick ju huvudvärk av att läsa. Så. Ja.
Och sen, men sen är det så här som igår. Jag gissar att ni satt och kollade på era lag. Och jag kollade ju inte hela Chelsea och Liverpools matcher heller. Eftersom att United spelar samtidigt. Men sen är ju i slutminuten där tar ju Felipe ett strypgrepp på Bruno Fernandes. Varför ska inte han visa sig ut för det då?
Mm.
När man sett Casemiro åka till exempel i fjol när det var på Hughes i Palace. Så det är så här. Det är sådana situationer där, hela liksom. Tiden. Och jag vet, det, man kommer ju aldrig bli klok på det.
Nej.
Det kommer ju aldrig gå. Eftersom att det är fortfarande, det är fortfarande människor som sitter där och tittar på alla de här jävla vinklarna och ritar de här jävla pilarna.
Exakt.
Jag hade ju gärna tagit den utvisningen. Han hade ju inte spelat mot Liverpool.
Ja, just det. Så är det ju faktiskt. Om man blir utvisad i FA-cupen så...
Allt är emot oss. Allt går emot oss. Fan. Ja. Nej, ska
jag. Sabri,
ja.
På lördag,
mm.
då är det 7 matcher i Premier League.
Ja.
Så man vet ju vad man ska... Man behöver inte ha andra planer.
Nej,
nej,
absolut inte.
Och utöver bara att man kan bara sitta och titta på Premier League hela dagen så kan man ju spicea till det lite.
Mm.
Och det kan man göra genom att gå in på comeon.com som precis lanserat en ny sportsbook med rejält grymma odds. Och du har någonting på gång.
Ja,
du har byggt ihop en trippel kopplat till den här dagen.
Jajamensan, jag vill spicea till lördagen ännu mer. Och spicea till vissa matcher ännu mer. För att jag förmodar att det kanske inte är så många där ute som kommer sitta och titta Fulham Brighton. Klockan 4.
Det är ju för finsmakarna.
Lördag. Det är för finsmakarna. Men då kan man ha på lilla hörnplinget.
Mm-hmm.
För att jag tror att det blir över 9 hörnor i den matchen. Jag tror att det kommer svänga åt båda hållen. 2 offensiva lag. Mycket hörnor kommer det bli. Sen har vi Newcastle Wolverhampton. Ja, men den matchen kommer kanske fler att titta på. Newcastle. Ja, vart har vi Newcastle? Det vet man inte. Så svårt att spela 1-2 där. Men jag tror att båda lagen gör mål. Men att Newcastle med sitt kantspel får minst 5 hörnor i matchen. Så båda lagen gör mål. Och Newcastle över 4 hörnor. Och sen så sparade jag. Jag tog inte en sista 16-0-match utan jag tog 18-30-matchen. Luton Aston Villa, det är över. Smekmånaden, om det ens har varit en smekmånad för Luton så satt City ner foten. Och det här med det här tuffa matchandet.
Det går inte att komma tillbaka efter den här slakten.
Nej, Luton har problem. Och ja. Aston Villa börjar ju trumma igång. Ollie Watkins, kanske player of the year, vi vet inte. Men Aston Villa vinner den matchen.
Raka som vill alltså.
Mm.
Mm. Och spelet, det hittar man ju på comeon.com under fliken experterna. Och det är ju boostat.
Det är boostat!
Mm.
Så det är bara in och kika.
Så är det. Mm. Och utöver att gå in på comeon.com då, så länkar vi såklart det också på X eller Twitter. Kalla det vad ni vill, Big Six-konto alltså. Och kom ihåg att du som spelar måste vara minst 18 år. Spela ansvarsfullt och har du eller någon i din... närhet problem så finns stödlinjen.se till hands. Vi säger stort tack till Comeon som är med och möjliggör Big Six. Men Chelsea löste det ändå till slut.
Mm.
Gallagher avgör, var det semifinalen i Carabao som han avgjorde sent, eller var det förra omgången i F?
Han,
vad var det nu?
Han gjorde ju mål.
Nej, eller var det i ligan mot Crystal Palace?
Ja, där gjorde han ju 2 mål.
Ja.
Ja.
Så det var där han
vände sig. Det skämtas nu om att han räddar Pochettinos jobb återigen.
Och klubben vill sälja honom.
Ja. Men skönt, ja, skönt för honom. Alltså missarna.
Ja, exakt. Han kunde ju verkligen avgjort ligacupfinalen 2 gånger. En i stolpen och sen ett friläge som Keller gör det jävligt bra på. Så att nu fick han ju väl betala tillbaka. Han gör det på så jävla snyggt sätt tycker jag. En så spelar inte han vänder upp samtidigt. ta emot och lägga in den på alltså, hur mycket, så kort liten yta med. Det var så olikt honom.
Hur mycket svider det för dig att då på grund av Financial Fair Play att då ja, men Chelsea måste ju sälja för vad är det, 1 miljard eller någonting innan sommaren. Och att det är 4 spelare som står högt på den listan. Och en av dem är ju
Connor. Mm. Nej, men de hela strukturen som Bowley och gubbarna byggt upp handlar ju om att sälja. Som Martin Åslund brukar prata om att en egen produkt kostar 0 kronor för klubben eftersom man kommer från den egna leden. Och därför kan du göra en extra stor vinst på det om du säljer dem. För de är också, när de är engelsmän och du säljer inom Premier League så blir det lite dyrare. Bara för att de är homegrown och så vidare. Och det är det de ser värdet i honom. De ser ju inte samma värde som fansen gör. Att han är just han är en av våra egna. Han är hur bra som helst.
Men så precis. Alltså, det handlar ju i slutändan om att vinna fotbollsmatcher.
Exakt, det skiter ju Bowley liksom. Och han
är det någon som vinner fotbollsmatcher åt Chelsea just nu i alla fall så är det ju han.
Nej, men exakt. Och han, vi snackade liksom play of the year innan. Han är väl en solklar kandidat om man bara tänker se till alltså vad det är för typ av spelare. Om man räknar bort Cole Palmers avgörande.
Alltså nu menar du play of the year i Chelsea?
Nej.
Tänkte ta feber på Kalle.
Inom Chelsea. Vi har, annars har det inte någonting annat med att göra. Där är han liksom, och det säger rätt mycket om vi ska sälja liksom, en sån typ av spelare. Och det gör mig så jävla trött på hur det ser ut idag i dagens fotboll. Att man bara ser till en klubb ekonomiskt liksom.
Ja, så det var väl lite samma känsla med Mason Mount som vart fan är han egentligen?
Ja, jag har glömt att han finns faktiskt.
Ja, nej, det är...
Jag vet inte så vad han har för skada. Jag har ingen aning för jag bryr mig faktiskt inte så mycket heller.
Nej.
Jag orkar liksom inte ta reda på det. Jag orkar inte ens googla.
Nej, det är väldigt märkligt. Ja. Alltså, hela hans senaste år
faktiskt. Sanslös.
Han har bara gått och försvunnit.
Ja, verkligen.
Ja, så det är väl då skönt. Nej, men, för oss.
Ja, jo, men
det är samma sak som den här Malaysia. Alltså, för det är ju verkligen, alltså det ska ju Manchester United ha lite kritik för nu att man varför kunde man inte bara ha kvar Reguilón resten av säsongen att man bröt det lånet och nu spelar han ju Brentford.
Och Shaw skadade sig.
Ja, men nu har det finns ingen vänsterback nu igen. Nu i helgen var det Lindelöf, igår var det Amrabat spelar där och nu ska man möta City utan ordinarie mittbackar och ingen vänsterback. Och jag vet inte heller, var är Malaysia? Mm. Alltså vad har hänt med honom? Du vet, Timber är ju tillbaka nu i träning för Arsenal. Han drog korsbandet här i början av säsongen. Malaysia har inte dragit något korsband så vitt jag vet. Jag har ingen aning om vad som händer.
Nej, inte Mount heller ju. Var borta i 4-5 månader.
Ja, det är så luddigt.
Ja. Det står... Och en Kunku på tal om skador. Ja. Det skadade sig igen i veckan. Pochettino sa att han inte visste hur det går till, men att han är borta 3-4 veckor. Alltså, vad sänder det för signaler egentligen? De har inte så koll på vad de gör. Och var han hemma och städade hemma och halkar någonting? Eller vad fan händer?
Tyrell Malaysia, potential return, april 2024. Mason Mount, potential unknown. Return, unknown.
Ja. Unknown, ni hör ju själva.
Men, du har inte ens United orkar kolla vad han har för skada. Han ligger där. Nej, men det var ju ändå en värvning som man väckte lite man sträckte lite på sig för att det liksom var den, alltså han har ju varit otroligt fin i Chelsea åren innan och förra säsongen var väl så där men att det är en homegrown, det är en egen spelare och man bara släpper honom till United och nu är det samma sak och det är väl kanske Tottenham framförallt det ryktas om Connor.
Sälja det till en.
Det känns inte bra alltså så här med hela truppen, alltså så här, fan försök skicka någon jävla Mudryk eller något. Finns det säkert någon ukrainare där ute som pungar ut ett par miljoner? Alltså du vet.
Nej, det är obegripligt. Man fattar ingenting och det gör en besviken.
Är det något förtroende man vill vinna så kanske det är supporterna.
Ja, du kan ju börja med det i alla fall. Ja. Testa det.
Men jag kollar här på Nkunkus skadehistorik. Mm. Och alltså, om man går tillbaks från hösten 2022. Så då var han egentligen bara... Då hade han någon kortare skada där han var borta några dagar. Sen hade hans första lite längre skade frånvaro. Det var november 2022 till februari 2023, då missade han 83 dagar. Då var det något ligament i knät som han drog.
Det var väl under VM va? Han skadade sig med Frankrike precis innan det drog.
Ja, exakt. November, 15 november, ja. Mm. Och sen så missade han, ja men det var någon kort uppehåll på några dagar. Och sen var han borta i våras, förra våren då. Från mars till april var han borta i 39 dagar med någon muskelskada. Mm. Och sen är det ju den här knäskadan direkt då när han anslöt till Chelsea. Ja, som, det känns, som verkligen det har bara, ja, var borta 110 dagar. Sen kommer vi till november så var han nu borta i, tills efter årsskiftet, eller mitten på december. Och sen nu i januari var han ju borta hela januari. Och sen det här nu igen.
Ja, så att det, ja, det går ju inte att ha det så. Ett ja, ruskigt profilförvärv liksom.
Ja.
Som ska komma in och göra skillnad. Men det kan, går ju inte. Så alla går ju sönder hela tiden.
Mm. Men ändå för Chelsea ställ då. Att man ändå löser en seger i det här heta rivalmötet mot Leeds. Och ja, man får lottas mot Leicester på hemmaplan.
Ja, det känns ju bra att vi får en bra lott. Och få chans på en andra chans kanske på Wembley framöver. Kan vi hoppas på, så blir man väl nedslagen i final igen. Men det är också en chans till Europa.
Så är det, och det här är ju Europa League.
Exakt. Så det är,
och det har ju faktiskt ändrats om. Tidigare år har det alltid varit så, om laget som vinner FA-cupen går och tar sig till Europa League eller Champions League, så får tvåan som förlorar finalen den här Europa League-platsen. Men nu är det så att den kommer gå till den som sexan i Premier League istället.
Mm. Och det har vi inte så stor chans på kanske.
Nej, men det ger ju lite chans för
United och Brighton. Och
Men jag tycker ändå att så här, visst det är Chelsea, men man ska inte underskatta. Alltså det är så här, Leeds och Leicester, det är ju Championship 2 absolut överlägset bästa lag. Alltså Leeds har bäst form med Leicester. Och de ligger också 1-2. Så det är fortfarande starkt. Alltså så här, det är inget pissgäng. Det är ju
speciellt efter den bakfyllan, efter liksom Liga-cup-torsk.
Ja, men
att den
precis,
då det stå upp och till slut.
Det är jävligt, jag tror det är jävligt positivt att man studsar tillbaka direkt.
På det sättet med jävla mycket.
Och ja, men det är liksom, det är ju inte ett bottenlag i Champions League som kommer, utan det är Leeds och det är det där val, alltså känslan som finns då. Nej, det är starkt att Chelsea att studsa tillbaka, och jag tror faktiskt till helgen
Brentford borta. Det blir tufft.
De alltså har ett dåligt försvar.
Ja, men
där kommer Chelsea rinna igenom.
Ja, inte fan. Modric gjorde mål igår.
Mm. Ja, och det målet var snyggt. Ja. Alltså riktigt snyggt.
Jackson var ju med. Alla tre mål var snygga.
Ja, men jag hade just det där muddrade klappspelet innan. Och skjuta och komma så där på, ta den i farten på det sättet. Jag gillar det. Jag är svag för den typen av mål.
Det är så svår att få grepp på. Alltså. Sen gör han ju 10 aktioner som man undrar vad han håller på med efter det. Så att det, man får, nej, man vet aldrig vad som ska hända. Det är både roligt och hjärndött.
Ja, jag vet. Men jag gillade, jag såg Modric sallan ett par.
Alltså, jag har aldrig sett en snabbare spelare hela mitt liv.
Men, vet du vad grejen
är? Han hinner inte tänka sånt som man springer. Liksom.
Det går för han är för snabb för sitt eget bästa.
Ja, men, och på det så tycker jag ibland att det känns som så här att spelarna som kanske är på väg in i box eller strax utanför box, de vet inte vad han ska göra.
Nej.
Alltså,
det går inte att läsa honom.
Det är inte bara svårt för försvararna. Det känns som att det är lite svårt för Chelsea-spelarna att bara, ska gå mot kortlinjen, vika han in, slår han en blind pass, alltså, du vet. Och, alltså, kan den kombinationen börja sätta sig, att man vet exakt vad han ska göra, då tror jag att man kan få se mer spelare typ på rätt plats. Alltså så här, för jag tror bara, vad ska han göra nu då? Vad ska han göra nu? Ja, ah, okej, han sprang förbi 4 spelare. Men jag stannade ju kvar utanför boxen. Det är ingen i boxen typ. Så, det finns ju potential.
Så kvartsfinalerna, det blir ju som vi sa då, Manchester United, Liverpool, Wolves, Coventry, Chelsea, Leicester och Man City, Newcastle.
Det som är bra där, alltså det som jag tror att det är så i alla fall, att det är uppehåll efter liksom, så vi möts. Och sen har vi, det är inte matcher på 2 veckor tror jag. Om det inte kommer in någonting annat.
Det kommer ett landslagsuppehåll i slutet på mars.
Ja, precis. För man kan ju ställa upp med jävligt bra lag. Både United och Liverpool.
Ja, United har väl. Ja, absolut.
Vad tänker du om helgens derby?
Ja, det är Manchester derby på söndag 16:30. Och ja, men jag var väl lite inne på det. Alltså, den här backlinjen, det är ju där. Det är ju smärtsamt att Amrabat eller Lindelöf ska behöva spela där till vänster. Det kommer bli tufft. Och också mot ett City som gjorde som man gjorde mot Luton. Alltså, man kan ju alltid säga vad man vill, att det var en FA-cup-match mot ett svagt lag med Luton. De har ju faktiskt utmanat många, många lag på av topplagen, gjort bra matcher och prestationer. Och när
det värsta av allt
när KDB var bara slår de där raka bollarna och Haaland bara springer utan att se att bollen slås. Du vet, när man sitter och kollar igenom och ser alla målen efter varann, så här tätt in på varann. Det ser ut som det är samma mål fyra gånger om. Mm. Ja, tre gånger om då. Det fjärde målet är ett inspel. Men alltså, ja, det känns ju tufft. Och också, det känns lite som att luften gick ur bara dagarna. Man har ändå byggt upp någonting nu. Även fast alltså, resultat, eller liksom, det är ju inte spelmässigt sett lika bra ut som du har gjort. Eller det, som du har gjort. Men det har inte sett så bra ut. Men man har ju fortfarande fått resultaten med. Så det är fortfarande någonting som räknas. Så att man bara kommer in i ett momentum. Det betyder nog ändå väldigt mycket. Jag tror det gör mycket för gruppen och sådär. Ja. Men att man kommer då... Så kommer den här skadan på Höjlen nu inför, som var inför helgen, och han är borta och han är ju den som faktiskt har kommit igång och gjort mål och så här. Det blir jobbigt alltså.
Men det är jobbigt att man också förlorar mot Fulham. Jag menar så här, ni slår Wolves, ni slår West Ham, ni slår Aston Villa. På pappret så här hyfsat svåra matcher, sen slår ni ju Luton och så kommer ju en sån här jävla plump mot Fulham som är så här. Ja, alltså kanske om Maguires kvittering bara hade räckt, alltså så här, så släpper man in liksom, alltså nu lager Fergie time på Fergie, alltså så här, fan, det
reversed Fergie time.
Reversed Fergie time, men det, alltså känslan man ändå får typ inför typ det här derbyt, det är så här, vad tänker lag, så här, hur ska man vinna en match? Hur ska vi ta oss an den? Hur ska vi kryssa? Mm. Och United har kommit så här, vad ska vi göra för att inte läcka totalt? Mm. Det är typ gameplan. Och det är så jävla... Eller? Det är lite känslan att ja, men så här, City tänker, hur ska vi vinna? Alltså så här. Och man känner så här, här har vi svårt att vinna. Så här, okej, hur ska vi ta oss an den här matchen? Hur ska vi klara ett kryss? Det känns som att typ United är nere på så här, hur ska vi inte släppa in sex?
Ja, det är tufft när det är på Etihad också. Och man vill ju inte sitta och bara vara negga. Men det är ju alltså så här, det är väl som vilket lag som helst som ska åka till Etihad och spela. Ja, Chelsea då. Kanske man ska titta på
vad Coutinho gör. Men Conor Gallagher tillbaka till Rodri.
Precis, men det är ju, det känns ju som att jag tror ändå att Ten Hag kommer att offra en av de här offensiva spelarna till ytterligare en defensiv spelare. Så jag tror det kan bli att både Lindelöf och, igår fick ju Lindelöf då spela mittback och det, ja, det kanske blir så att det blir Varane och Lindelöf och så blir det Amrabat, men att kanske en McTominay tar plats för en av yttrarna, att det blir alltså Casemiro och Mainu och McTominay, den formen av, sen vet inte jag vem man offrar då. Det blir väl alltså, nu fick ju Antony starta igår och i helgen fick ju den här Forson starta, och det säger ju också ganska mycket att Erik ten Hag har envisats med att spela Antony i över ett år, när han har varit totalt värdelös match efter match, och sen plötsligt nu kommer han fram till att nu ska han vara i boxen, eller i frysboxen, och att han plötsligt är så dålig då i hans ögon, att han till och med inte ens han får starta framför en akademispelare som aldrig har gjort en start i Premier League för Manchester United innan. Det blir ju också så här, jaha, det kommer du på nu, vad är det här för uselt ledarskap? När Antonio var i hans go-to-spelare. Antonio har kommit tillbaka från Brasilien efter att ha varit fast kan typ i landet med våldtäktsanklagelser. Och då han tillbaka rätt in i elvan. Och nu plötsligt ska han bänkas. Så jag vet, det är ju jobbigt utan en nia. Och den här grejen. Så sett till det, så här, offra en av kantspringarna. Bara parkera bussen och hoppas på ett resultat. Och kan typ göra Rashford och ha en bra dag. Mm. Och är så där flärdfull och bra han kan vara. Typ så här, spela Rashford till höger kanske. Så han inte behöver stångas med Kyle Walker där.
Men så här också, nu fick ju City den här urladdningen mot Luton. Men tar man liksom matchen mot Brentford, matchen mot Chelsea och matchen innan typ mot Everton. De strugglar ändå lite så här, på många står ju lågt, det är svårt att liksom spela igenom en mur. Chelsea gör ju till och med ett mål och då kan man ju verkligen liksom kanske klara sig med ett kryss. Så det har ju inte varit, i alla fall de här senaste hemmamatcherna, ett övertygande Manchester City på Etihad. Jag tycker inte att de har liksom kommit upp till den här City-vårnivån än. Så det kan ändå vara en grej som talar lite för United. Sen handlar det väl lite om vilket självförtroende Ten Hag kan boosta grabbarna med och vad man går in för, mer för gameplan. Men lite är ju ändå att de har inte smattrat motståndet på hemmaplanen.
Det kan nog, alltså för jag reagerade ändå lite på det, det laget som Pep ändå ställde upp mot Luton för att vara FA Cup och man är ju kvar i alla turneringar och sådär, att man ändå, det var ju mer eller mindre gala elvan. Mm. Det trodde man inte, så det är säkert, det finns säkert någonting i det du säger, så blir att han ändå letar och får träff på det här. Mm. Och sett till då att de ändå fick den träff man fick mot Luton. Ja. Det är ju lite jobbigt. Ja. Men det finns ju verkligen någonting i det du säger, att de har ju inte heller kanske varit så där city bra även fast de ändå har vunnit och fått mycket poäng med sig.
De vinner ju.
De har ju inte, när förlorade de senast liksom.
Tror det var mot Aston Villa i december. Ja. Sen har de väl ett kryss där med mot Chelsea typ. Så de vinner ju fortfarande, men du förstår lite vad jag menar, alltså man är ute efter att man är rädd att det ska bli typ 6-2 eller var det 6-3 förut, va?
Var det inte det 6-2?
Ja, det var väl på hösten, och det känns som att det är så länge sedan, men säkert.
Martial gjorde ju mål i 91 och 95 då eller något sånt. Straff.
Ronaldo var på bänken.
Ja, så var det. Ja.
Men alltså alltså det ingångsvärdet i det matchen, i den matchen, är ju trots allt att City ska vinna. Frågan är ju hur mycket de vinner med. Och det är ju, det är sorgligt att man hamnar där som ändå Manchester United. Att det är
så, ja, men så har man ändå sagt nu i så många år. Ja, det är bara
leva med. Ja,
men, den behöver du inte stå.
Men vi försöker ju hitta en liten ljusgrej.
Ja, men jag gillar ändå det.
Vi försöker prata ner lite City, trots att de vinner. Men de vinner inte så övertygande.
Och de har ju faktiskt, alltså deras rekord i år, alltså mot topplagen, det är ju många av de matcherna man tappar poäng. Så man har inte förlorat så många av dem, men man har kryssat väldigt mycket.
Håland är väl statistiskt mycket sämre mot fembackslinje också. Mm. Så man kanske ska spela det.
Det är att det finns inte riktigt backar att spela en fembackslinje. Det är väl det är väl där skon klämmer. Ja.
Men vi är inga backar, vi är inga forward. Det är så att sätta Radetinac i mål. Ja, nej, det är kämpa.
Mm. Ja, men det är kämpa. Och ja, vi ska göra så gott vi kan. Ja, det sitter på ett. Man kan inte gå in med så mycket mer än att det kommer att vara jävligt tufft. Och allt är hemåt på något vis. Men annars då, ni har väl redan nämnt Nottingham, Liverpool. Tottenham ska spela mot Crystal Palace. Ja, och Chelsea ska spela... Vilka ska, just det, Brentford borta. Ja. Mm. Och sen har vi då en måndagsmatch med Sheffield United mot Arsenal. Ja. Där kan det bli åka av, tror jag. Alltså, Arsenal är så jäkla... De ser bra ut trots då den här plumpen mot Porto. Men i ligaspelet, det är ändå en annan grej. Och där på något sätt, jag hoppas ju fortfarande att både Arsenal och Liverpool vinner sina matcher. I alla fall ett gäng omgångar till. Så, den här, så att det ska vara så här tight och jämnt där uppe i tabellen som där.
Verkligen.
Alltså man vill ju ha det här trelagsracet.
Ja, det är sjukt att skilja bara... Ja, 60, 59, 58 fortfarande.
Mm.
Jag tror stenhårt på Tottenham faktiskt. Mot Crystal Palace.
Det är ändå lite intressant med den här tränarrokaden nu i Crystal Palace. Nu,
ja. Så, han vann ju med 3-0 här senast.
Precis.
Så att jag skulle säga att du vet, smekmånaden här nu. Mm. Första månaden. De kan nog slå alla på sin dag.
Han hade ju jobbigt fram till utvisningen ändå.
Ja, men sen
alltså så Burnley står ju upp bra tills utvisningen.
Ja, vi ska ju faktiskt säga att det är ligans sämsta lag de möter, men
nästan. Sheffield fan.
Ja, okej då.
Värre.
Mm. De har lika många poäng.
Ja.
Mm.
Men nu måste väl Tottenham börja få igång Heung-min Son. Mm. Alltså han måste ju börja komma igång här för Tottenham om de ska nå en topp 4 placering, vilket är inom rimligt räckhåll. Så ja, han och både Madison tycker jag att där måste de skruva upp en nivå, för att det är fortfarande ett Tottenham med hög backlinje. De kan släppa in mål i matcher, det såg vi mot Wolves senast, men då bör man göra 3 framåt om man släpper in 2, det har väl varit lite deras signum. Så Madison och Son, släppa upp en nivå, annars så når inte Tottenham topp 4.
Nej, det ska bli lite ångestladdat, men också trevligt på något vis när det är söndagsmatchen, tycker jag, för egen del. Ja, det var den här skottårsdagen.
Ja.
Vi får se om vi... Jag tror inte. Tror ni vi kommer podda med varandra på ett skottår igen? Det tror inte jag.
Nej, jag tror inte det.
Jag tror det kommer aldrig kommer hända faktiskt.
Nej.
Men vi kan väl slå fast att vi ska göra det då?
Ja.
Vi ses
i någon form. Ja, precis. Nej, det är unikt det här, hörni.
Verkligen.
Jag kommer aldrig glömma den här dagen.
I stort.
Ja. Inte jag heller.
Nej.
Och vi kanske blir friade till.
Hoppas.
Du och jag, Kalle.
Ja, vem vet.
Victor, du är singel.
Ja, jag är ganska singel.
Ja.
Ja.
Ja. Du kommer inte bli friad till.
Nej.
Kalle?
Tror inte det. Ja.
Expected 25%.
Exakt. Ja, men jag säger stort lycka till till, ja, till er då, respektive. Och Big Six är tillbaka igen på måndag med Jesper och Björn. Ha det bra.